Här hör vi signaturmelodin till tv-serien Törnfåglarna från 1983. En väldigt stor och populär serie då. Huvudrollen, fader Ralph, spelades av Richard Chamberlain. Han har nu gått bort, skriver tidningen Variety. Förutom Törnfåglarna så spelade han huvudrollen John Blackthorpe i en annan stor 80-tals tv-serie, Shogun. Richard Chamberlain blev 90 år. Och så vädret. Ikväll, regnet i söder mattas av under kvällen, men det dröjer kvar mycket moln. Ett lätt snöfall breder ut sig över norra Norrland. I natt sen uppklarning västerifrån över Norrland, och i söder börjar molntäcket att minska något. Imorgon stabiliseras väderläget då en högtrycksrygg växer in över landet. Ett snöfall drar bort från Tornedalen och regn väntas på Gotland. Annars i landet uppehåll och allmänt soligt väder, men från sen eftermiddag över Norrland ökad molnighet västerifrån. 6-12 grader i söder och i norr mellan 2-10 grader. Producent Louise Haag.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska nu tillsammans med Cecilia Strömberg Wallin och gäster gå in i radions filosofiska rum. Och det ska den här gången handla om hur känslorna dominerar vår tid.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Vad gör känslofokuset med oss? Det här är Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. Och i Filosofiska rummet finns denna gång filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. Mycket välkomna hit.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare. Hur känns det att vara här?
Ja, det känns alltid lite pirrigt hur många gånger man än har varit här. Så är det.
Och Jens?
Ja, det känns ganska pirrigt, måste jag säga. För mig, jag är inte så radiovan, måste jag säga.
Jag tycker också att det kan kännas ganska pirrigt, men... Att det brukar kännas härligt när man väl sätter igång. Men det är ju så här att vi frågar hur det känns. För att något ska vara bra så ska det kännas bra. Och inte bara i nära relationer utan även så här på jobbet. I politiken är det viktigt med känslorna. Man tar oro på allvar, förstår upprördhet, har som mål att vi ska känna oss trygga. Ni har ju båda två ägnat er mycket åt känslor. Fredrik, du har skrivit om känslans betydelse i våra liv. Jens, du har tittat på känslor i idrott och politik. Håller ni med om att vi lever i en känslotid? Jens, vad säger du?
Ja, det skulle jag säga. Vi gör, och vi gör ju det i den meningen att vi pratar väldigt mycket om känslor. Och sen får man ju skilja det på vad människor egentligen känner. Det är ju två olika saker, men att absolut pratar vi om känslorna. Och att det här har blivit ett tema, om jag får ta min egen disciplin här i historia. Så bara det att vi forskar om det. Det var ju ganska nytt i början på 2000-talet. Och ena sidan så var det ett fascinerande ämne, men det var också mött en hel del skepsis. Det där kan man väl inte forska om. Hur ska man kunna veta någonting om det? Och nu har ju det blivit ett jätteinne ämne, sådär. Och så att det finns många tecken på det. Man kan också titta på sådana att vi har ju börjat sätta känsloord på andra företeelser. Jag tänker på vår psykosocial arbetsmiljö, sånt där som kommer in, att vi kopplar det till en känsla också. Och rätt nyligen fanns ju ett initiativ, en utredning som föreslog att vi skulle psykisk misshandel skulle bli ett eget brott. Och det, jag tror inte det blev det, men att ändå de här sakerna kommer upp och diskuteras, det säger ju också någonting om det här samtalet om känslor, att vi är väldigt inriktade på det.
Fredrik, vad säger du?
När man forskar och tänker om känslor så tror jag att det är viktigt att förstå att det är svårt att säga om vi känner mer nu än förut, därför att vi kommer liksom inte åt själva upplevelserna och erfarenheterna. I någon mening så tror jag att människor har känt de här olika grundkänslorna ända sedan liksom, tidernas begynnelse. Men det som har ändrats är fokus på känslor, att vi talar mycket om dem. Och om jag ska lägga någonting till det Jan sa så skulle jag också säga att kanske har också det här med liksom själva expressiviteten, alltså känslouttryck, förändrats. Det har liksom blivit mycket mer legitimt att visa starka känslor. Och jag har sett en ganska stor polarisering när det gäller känslor. Man ska känna att någonting är väldigt bra eller väldigt dåligt. Man ska älska något eller ska man avsky det. Och det där tror jag är ett sätt att liksom uttrycka känslor som har blivit mer och mer fokuserat. Och också i gruppprocesser. Alltså vi älskar och avskyr tillsammans och finner någon slags liksom resonans i varandra. Och där förstärks känslorna.
Det här då att vi pratar mer om känslor nu. Betyder det att känslorna har blivit viktigare?
Det skulle jag nog säga att vi är upptagna av våra så att säga, känslomässiga erfarenheter och vår psykiska hälsa och sånt där. Det har ju öppnats ett fält här, att det här är någonting vi kan prata. Vi tar känslor på allvar på ett helt annat sätt. Och sen kan jag ju tänka på det också, som Fredrik skriver om, att känslorna har ju också uppvärderats. Så här, relation känsla förnuft, där det har ju skett en ombalansering av det. Om man har börjat prata om att det här känslor, det är inte bara något som är ett störmoment, utan att vi tänker i och genom känslorna. Så det är ju också väldigt sådana tecken i tiden på att någonting har hänt kring hur vi förhåller oss till det här.
Precis, det är nästan som att vi har någon slags liksom uppdrag att arbeta med våra egna känslor. Och det finns massor med olika manualer och självhjälpsböcker och idéer. Det där har att göra också med någon slags brett genomslag för psykologisk forskning kring känslor och psykoterapeutisk forskning kring känslor och sådär. Så att känslorna, man kan inte liksom bara gå omkring och känna. Man måste förhålla sig till det på olika sätt också och helst jobba med det så att man liksom känner rätt. Känner in sig själv och vem man är och vilka andra är och sådär. Så fokuset gör också på det sättet att vi nästan arbetar mer med känslor. Eller förväntas göra det i alla fall.
Om man tittar historiskt då, hur udda är vi så att säga? Vilken roll har känslorna spelat tidigare om de är så viktiga för oss nu?
Alltså det stora perspektivet är ju att i liksom filosofi, kultur och vetenskapshistoria så har känslorna liksom traditionellt varit någonting som vi liksom inte ska hänge oss åt, därför att vi istället ska vara förnuftiga. Det är liksom själen istället för kroppen som den seriösa människan satsar på. Och känslorna riskerar alltid att dra oss ner i det här kroppsliga träsket av sex och mat och massa såna här grejer. Så att det finns en sån lång historia där det har funnits ett slags behärsknings, så att säga, ideal. Och det blir kanske en allra starkast med den här rörelsen som man brukar kalla för upplysningen, liksom slutet av 1700-1800-talet. Men samtidigt med upplysningen kommer ju också romantiken med Rousseau och så. Han är ju en riktig känsloknarkare, så att där är det mycket känslor också. Så det finns undantag till det här. Det finns vissa känslor, till exempel inom kristendomen, som har varit liksom, inte bara okej, utan liksom föreskrivna. Kärlek, trofasthet och kanske också någonting kring den här starka ilskan som vi ser idag, den här liksom revolutionära känslorna, tror jag också kommer därifrån, från kristendomen och från det som sen händer i Frankrike på slutet av 1700-talet. Hela den här idén om att de svaga ska bli de första, att de förtryckta är förtryckta och ska lyftas upp, alltså hela det kommer från kristendomen.
För att fylla på här, där har det ju gått, alltså om vi tittar på den här pratet om känslorna, så har det ju gått i vågor lite grann. Det har alltid funnits en sån här dualism som Fredrik pratade om, att det finns någonting som vi kallar förnuftet eller något, själen, tankarna som ska behärska känslan. Men det har ju också förändrats, för att tidigt där i Platon till exempel, han hade ju en idé om att förnuftet och drifterna, de fanns båda i själen. Och det där går vidare sen in i kristendomen också. Kyrkofäderna, de hade också såna här idéer om att men känslorna, dels att de finns i själen, så den här uppdelningen som vi har mellan kropp och själ var inte riktigt så tydlig. Sen fanns det olika känslor, vissa var bra, det var de som tog oss närmare hos Gud. Sen var det dåliga känslor, det var de här som Fredrik, de som drog ner oss mot det jordiska eländet. Men det där ändras ju också, där är ju upplysningen en sån här vattendelare. Och sen på 1800-talet, inom i alla fall den medicinska diskursen, då kommer den här idén att känslorna förpassas till kroppen. Där har vi också den här nedvärderingen som vi pratade om och som vi har levt med ganska fram till idag. Och då är förnuftets roll är inte längre att, så att leda känslorna rätt, utan förnuftets roll är att, så att behärska, kontrollera känslorna. Samtidigt som de här idéerna slår igenom, så här, men, och det finns ju en sån uppdelning där med manligt och kvinnligt och offentligt privat. Men samtidigt som den här liksom diskursen finns så ska ju män och överhuvudtaget människor förväntas vara så här passionerat nationalister och älska sin nation. Så att det är ju verkligen full av paradoxer hela den här utvecklingen. Men sen idag då som vi pratar om, då har det skett en omvärdering. Då har vi börjat titta på det här nytt och liksom tänka om det där. Så att på något plan kan man säga att det är liksom de olika steg här som vi har gått igenom.
Men vad är det som har drivit fram det här nya synen på känslorna som att de är viktigare och någonting vi ska prata mer om?
Man ska se på den här vändningen från ett slags ideal av behärskning och avklarnat förnuft mot ett mera liksom engagerat förnuft, mer av de här, jag pratade om de här revolutionära känslorna förut, att man känner väldigt starkt mot någonting eller starkt för någonting. Då tror jag man ska titta där någonstans kring 1970 eller någonting sånt. Alltså, då får det här med att känna starkt, det blir liksom föreskrivet och förväntat på något sätt, och också att visa det, göra det i grupp. Och det är också då som psykoterapin slår igenom på det sättet att vi får hela den här lär känna dig själv-rörelsen som liksom 40-talisterna sysslade med under 70-talet. Man ska finna sig själv, och det gör man genom känslorna i ganska hög utsträckning. Och sen fortsätter den utvecklingen över 80-talet och fram emot idag. Och då kan man lägga till ett par andra saker. Det ena är ett slags liksom, ibland lite nyliberalt fokus på det egna liksom, självet som ett slags, nästan ska man säga, projekt. Där får vi den här genomslaget också för den positiva psykologin. Det här att det är viktigt att liksom vara optimistiskt och allt det här och ta utrymme. Och sen så hakar vi på sociala medier naturligtvis, som är liksom den ultimata förstärkningseffekten för det här liksom expressiva känslolivet som vi pratar om, och som är det som har, liksom har förstärkt det här väldigt mycket, skulle jag säga, de sista 10-20 åren.
Jens, vad är de viktigaste drivkrafterna för att känslorna har blivit så mycket viktigare eller hamnat mer i vårt fokus?
Det är ju flera olika historiska processer som verkar åt samma håll. Och de har lite olika djup och längd och sådär. Men en sak skulle jag kalla att det uppstår en vantrivsel i rationaliteten. Mm. Och här fanns ju då, och det här är då liksom, det här ser man redan från slutet av 50-talet, att intellektuella som börjar problematisera det här. Vad är det för värld vi lever i egentligen? Och nu hade vi en välfärd och det var väldigt tryggt och bra och allting fungerade väl och sådär. Men vad är meningen med allting, börjar de fråga sig. Och så att det finns en utsvultenhet, vi längtar efter känslor, vi vill bli omskakade. Så att det är ju någonting som sätts igång här utifrån den här, liksom, det är en upplevelse av meningsförlust eller känsloförlust i samhället. Och då driver man igång det här, och det här är ju ändå så att en rörelse som sen kan kanaliseras in i de radikala rörelserna. Och min syn på det här är att det börjar väldigt mycket som det är längtan efter att känna starkt. Och sen hittar de här rörelserna undan för undan sina objekt. Vietnamkriget kommer sen, och sen kommer också så småningom den här låginkomstutredningen, tror jag han hette, som visar att det fanns massa restfattigdom i Sverige. Så man kan liksom hitta de här objekten för orättvisa och kanalisera sin känsla på. Så att där, det börjar där, och där föds så småningom också den här idén om att vi ska vara autentiska, vi ska vara äkta, vi ska vara spontana. Där har vi också en grund till en individualistiskt tänkande, att vi ska utgå väldigt mycket från oss själva. Så att det är en del i detta. Det finns jättemånga forskare som på olika sätt lanserar teorier om vad den materiella välståndet, vad det gör med oss. Och när vi kommer till en viss nivå, då menar man att det är då vi kan börja ställa de här frågorna kring vad som är meningen, vad vi ska känna, hur vi ska må. Och sen skulle jag säga att en tredje då process som också griper in i det här, det är ju att känslorna blir ju produktiva resurser. Så det här handlar om att människor producerar mer om de känner bättre. Och det här måste vi också inom i management-tänkande, inom produktion och sånt där, det måste vi ta hänsyn till på något sätt och locka fram de här, att människorna måste få utvecklas också.
Det här är Filosofiska rummet om känslornas höga status med historikern Jens Ljunggren och filosofen Fredrik Svenius. Och frågan är vad det gör med oss att vi lever i en känslotid. Starka känslor väcker intresse. Förutom att det bidrar till spridning i sociala medier så blir känslorna nyheter. Det kan vara en minister som blir förtvivlad, intressegrupper som är förbannade på nya Snövit-filmen eller Måns Zelmerlöws nakna bitterhet efter att ha förlorat Mellofinalen.
Måns, känslor just nu, tankar?
Jag kommer inte säga någonting annat än att jag är superbesviken. Jag är tävlingsmänniska och det gör ont. Det gör jätteont. Det här vet du fan om jag gör om.
Det blir inte mer Mello för dig?
Jag vet inte fan om jag... Nej, jag vet inte.
Men du dyker upp efter festen i alla fall.
Det är också oerhört osäkert.
Känslor överallt. Hur påverkas vi av att leva i en känslotid, Fredrik?
Alltså en påverkan är det här att det också faktiskt... Vi pratade ju förut om känslorna som en slags liksom motdiskurs mot liksom upplysningen och förnuftet. Och jag pratade också om romantiken då, så man kan säga att det här som Jens tog upp har funnits med oss så länge som det här avklarande idealet har funnits också. Och nu har det liksom gått så långt, tror jag, mycket åt känslohållet att människor har börjat i ganska stor utsträckning tröttna på den här liksom idrottsjournalistsfrågan, hur känns det nu? Och de har också tröttnat på att politiker alltid ska ställa sig upp och säga att de är så förbannade och sådär. Det finns en skepsis mot det. Det pratas ganska mycket om att vi borde fokusera mindre på känslorna, framförallt i politiken, och kanske också fokusera mer på vad som faktiskt görs än vad folk känner i en massa olika sammanhang. Så jag skulle vilja peka på den där motdiskursen. Men sen lägga till då, för att svara på din fråga, vad det gör med oss. Varje tid har ju sina känsloscripts, sina känslomanus för hur man ska bete sig i olika situationer, vad man ska känna, vad som är påbjudet. Men det faktum att känslomanusen i vår tid är ganska så här liksom starkt utlevande och polariserande i olika riktningar, tror jag också faktiskt gör att de upplevda känslorna som finns i basen kan förstärkas. För att de där två sakerna är inte helt oberoende av varandra. Det är ju till och med så, det har man ju visat, att om man samlas och skrattar tillsammans, fast man inte har något att skratta åt, så kan man liksom bli gladare. Så att liksom expressiviteten, att visandet av känslorna, kännandet av känslorna enligt de här manusen kan också förstärka känslorna.
Så vi känner mer.
Vi känner mer och vi... Kanske också om det liksom blir påbjudet att man ska känna sådär starkt i grupp och verkligen hata folk och sådär, då kan det ju också leda till att man hatar mer. Alltså det tror jag. Mm.
Jens, hur ser du på hur vi påverkas av att vara omgivna utav starka känsloyttringar överallt?
Men om vi tar den här liksom utvecklingsprocessen då som vi har skissat på. Jag leker lite grann med den här T.H. Marshalls idé om medborgarskap. Och han hade en idé om att först är det juridiskt, sen är det ett politiskt, det är demokratin och rösträtten, och sen har vi ett socialt medborgarskap, det är ungefär välfärdssamhället. Han pratade aldrig om att det fanns ett emotionellt medborgarskap, men jag leker med tanken att vi kan tolka den här utvecklingen utifrån det att vi kommer till den här punkten när vi börjar också börja kräva, vad är det vi har rätt till att känna, vad är det vi ska känna? Och det är de frågorna som börjar ställas här. Hur ska det egentligen kännas, som du sa här i början, hur ska det kännas att jobba? Hur ska det kännas att, hur ska kärlek kännas egentligen? Hur ska det kännas att ingå i ett äktenskap? Hur ska sexualitet kännas och sånt där? Och det är ju de här frågorna som dyker upp här vid den här tiden. Om vi går fram här, MeToo-rörelsen är också en sån här uttryck av det, att just den här frågan, vad är det vi ska stå ut med, vad är det vi inte ska stå ut med? Och det är det som har då börjat omförhandlas. Och det ser man ju tydligt, nej, det här finns massa beteende, det här tycker vi inte att vi ska stå ut med längre. Så att det blir också ett sätt att sätta gränser på det sätt.
Men betyder det här då att vi också blir mer empatiska?
Jag är tveksam till det, alltså därför att vi har ju det som jag pratade om sist här, som jag tycker är ganska viktigt om vi nu ska prata om just 2025. Det som har hänt genom utvecklingen där människor tillbringar mer och mer tid framför skärmar på olika sätt. Jag tror inte att det egentligen gör oss mer empatiska. Jag tror snarare att det finns en slags avtrubbningseffekt faktiskt när det gäller empatin. Alltså kanske har vi blivit liksom lite känsligare i största allmänhet, så att vi liksom reagerar på saker och blir så här liksom upprörda och liksom förbannade eller jätteledsna. Men jag tror sällan att det är kopplat i det mediet till att vi verkligen känner in en annan partikulär människas känsloliv och upplevelser och erfarenheter. Och det är det som empati betyder. Det var empati vi frågade om. Liksom. Så att jag är inte säker på att det har gjort oss mer empatiska. Jag är snarare orolig för att det har gjort oss mer avtrubbade. Alltså.
Det finns ju många, jag tänker Jens, du pratade ju om olika grupper som ställer krav på hur det ska kännas och vad man ska behöva stå ut med. Tycker du att vi därmed har blivit mer empatiska?
Mm. Ja, jag tycker det. Jag skulle säga att det är den här utvecklingen som vi ser. På ett sätt har vi faktiskt blivit mycket mer empatiska. Och jag läste en tysk filosof, Svenja Flassföller heter hon. Hon diskuterade det här ganska intressant, och hon pratar om finkänslighet, sensibilitet, och så bygger hon på den här Norbert Elias tes om civilisationsteorin, att vi har blivit mer och mer civiliserade. Men det har ju också inneburit att vi har fått, å ena sidan har vi lärt oss att behärska våra känslor, men det har ju också fött nya känslor, så vi har ju blivit finkänsligare för andra saker. Och det är också det som hon resonerar kring, att det här idag då, så vad är det som händer idag? Vi har ju alla de här vi är mer uppmärksamma på hur det ska kännas, tycker jag. Man märker det i arbetslivet. Så där. Vad kan man utsätta folk för? Vad kan man inte utsätta folk för? Även de här, alla de här kulturkamperna och de här, vad vi ska få säga, vilka ord får vi säga, hur ska vi kalla vissa bakverk, könspronomen och sånt. Och det där har ju absolut diskuterats fram och tillbaka. Det finns ju för- och nackdelar med det. Men är inte det en slags ändå uttryck för att ja, men vi bryr oss om vad andra människor säger. Vi ska inte säga det som sårar andra människor. Sen kan man diskutera vad för- och nackdelar med det där. Men jag skulle nog säga att det är ett uttryck för att empatin har ökat.
Jag tror att det är ett uttryck för att känsligheten har ökat. Och jag menar, om man går lite längre tillbaka så är det ju sant att vi är mer omtänksamma om varandra och så nu än vi var för kanske ett par hundra år sedan eller kanske 100 år sedan eller någonting sånt.
Men om vi går 20 år tillbaka?
Nej, men om vi pratar om de här processerna som handlar om att det blir väldigt viktigt vad bakverk heter och allt det där, då tror jag att dels handlar det om en slags förhöjd känslighet. Men sen så tror jag fortfarande att det är ganska individcentrerat, för det man är rädd för hela tiden, det är ju för att andra ska tycka att man är olämplig. Det handlar inte så mycket om någon slags empati med andra i alla lägen. Liksom. Så det är liksom baksidan av den här känslighetsrörelsen som kanske har gått lite för långt då, skulle jag säga. Mm.
Jag kan hålla med om det du säger, men det är ju just för att vi vill bli omtyckta, och därför för att bli det, då måste vi också lära oss att leva oss in i andra människor för att förstå hur de tycker och tänker. Och det är ju så vi kan skapa en samvaro.
Vårt behov av att bli omtyckta, det kan ju också ses som en väldigt stor nackdel. För det gör att människor får väldigt svårt att bete sig självständigt, vara ärliga. Alltså, vi blir väldigt mycket och vi är väldigt mycket, alltid varit gruppvarelse skulle jag säga. Och just behov av att bli omtyckta där kan också göra att vi inte liksom tänker klart, att vi inte säger vad vi egentligen tycker och alla de här grejerna som också kan bli ett problem. Så det där med behovet av att bli omtyckt, det är verkligen dubbelt. Alltså, skulle jag säga.
Jag skulle fråga om vi zoomar ut lite och bara funderar över det här att vi lyssnar mer på känslor, att känslor är viktigare och ja, som det, i den grad vi gör det nu. Är det här bra eller dåligt att vi lyssnar mer på känslorna?
Ska man kunna leva ett bra liv så måste man ju i någon mening känna in sig själv, känna in andra, använda sina känslor. Man kanske måste arbeta med dem i viss utsträckning som vi pratade om tidigare. Men det finns också en risk att vi blir överupptagna med känslor. Och det är inte alltid som det är bra att vara överupptagen med känslor. Det finns ganska många exempel på det. Alltså ett sånt exempel är till exempel att ibland så kan det vara ganska destruktivt och dåligt att fokusera för mycket på plågsamma erfarenheter som man har haft. Det som man kan kalla för trauma. Det finns mer och mer forskning som tyder på att det där med att alltid känna in i alla situationer och liksom efterfråga sina känslor kan bli ett problem för oss på det sättet att det leder till oro, till känslor som vi liksom inte vill ha.
Nu argumenterar jag för att jag blir mer empatiska, men jag tror om man inte då moraliserar för mycket så kan man fundera på för- och nackdelar med det. Jag tror man kan också prata om att vi, kanske ibland har vi blivit överempatiska. Om jag hämtar lite situationer från mitt eget arbetsliv. Det händer ju ibland att vi har så här fuskärenden, studenter. Och då kan man ibland ha sympati. Det kan vara någon student som har haft en jättesvår situation. Men leder det då till att ska vi inte anmäla det här? Nej, det är ju inte den liksom riktiga slutsatsen. En annan sån här diskussion som vi hade, ett inkluderande språk. Vad är det för ord vi använder? Och då kom det upp sådana, när vi citerar obehagliga saker, rasistiska uttryck eller antisemitiska, ska vi göra det här? Kan ju, studenterna kan ju tycka att det här är stötande. Eller vilka begrepp ska vi använda? Kan vi använda begreppet västland? Det kan ju också, så här, det kan också vara stötande. Då blir vi ju överempatiska. Det är en god ambition, men då, alltså det vi vinner i empati och välvilja, det förlorar vi ju i forskningsfrihet eller forskningsstringens också. Det finns ju verkligen en dubbeltydighet i den här empatin. Mm.
Och här kanske vi kommer in lite på det här med känsla och förnuft. Jag vet inte, men vad betyder den här uppvärderingen av känslan för hur vi ser på förnuftet?
Jo, men jag tror att det har lett till att idealet ändå är i någon mån ett engagerat förnuft. Men det måste vara engagerat då på rätt sätt. Så det måste fortfarande vara rätt känslor. Men jag tror att den här idén om ett liksom, rent förnuft, det har blivit kallt. Jag tror att ett någorlunda avklarnat och behärskat förnuft kan nog fortfarande liksom fungera. Och ganska mycket som en slags motdiskurs till det här överdrivna fokuserandet på känslor i olika avseenden. Men det är också så att ett helt känslobefriat förnuft, det är inte längre ett ideal. Liksom. Det ses som något som potentiellt kan leda till att olika typer av liksom, övergrepp eller liksom, dåliga beslut och lite sådär känslostördhet som jag var inne på förut. Så på det sättet har det nog ändrats.
Det här är Filosofiska rummet om känslornas starka ställning idag med filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. Och nu ska det handla om känslorna i politiken. Har det blivit mer känslor i politiken? Den känslomässiga polariseringen har ökat, alltså att människor tycker sämre om sina politiska motståndare. Många tappade hakan när Ukrainas president Zelensky blev utskälld framför tv-kamerorna av USAs president Trump och vicepresident Vance. En avhyvling som inte brukar höra till politiken i offentligheten.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
I'm that's back to you.
Far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once this entire meeting?
Många blev chockade och förvånade av det här. Jens, hur förstår du den här utfällningen i Vita huset?
Det är samma diskussioner som har förts kring politik. Det fanns ett ideal så här, att politiken ska vara förnuftig. Det har ju visats att så är det inte, att känslor måste alltid finnas med i politik. Det går inte att tänka bort dem. Vi behöver känslorna för att fatta beslut, för att bli engagerade överhuvudtaget. Men politiken är ju en institution, den är skiftad på olika sätt. Och det finns ju lite grann, man kan se tendenser till att nya rörelser, sociala rörelser, de behöver ofta bli väldigt känslomässiga för att engagera. Så var arbetarrörelsen i början. Feminismen är en annan sån här rörelse som var också väldigt, jag tror att miljörörelsen kan man också säga samma sak. Det kan vara en väldigt bra strategi att mobilisera väldigt mycket känslor. Men sen när de här partierna ska gå mot den politiska mitten, då måste det där förändras på något sätt. Och när jag pratar om mitten då, det kan man tänka, dels är det den så här åsiktsmitten, alltså innehållet, men det är också den institutionella mitten. Då ställs andra krav på det. Sverigedemokraterna är väl precis i den rörelsen nu. De är också en sån här rörelse som har mobiliserat känslomässigt väldigt starkt. Och så här, nu är de på väg in mot mitten, och det skapar ju då en konflikt där inom partiet hur man ska förhålla sig till det där. Och institutionerna i sig har ju en dämpande funktion också. Men det är det lite grann jag tänker att det har sidosats här med Trump. Det är också en sån här, hela den här magarörelsen är också väldigt så här, oerhört emotionellt laddad. Men det som Trump har gjort, det är den mobiliserande rörelsekänslan, den har han med sig hela tiden. Och det är det jag tänker att man ser här i det här klippet.
Du sa en massa saker där om politik och känslor. Jag tycker jag håller med om det mesta. Det var bra poänger. Men om man tittar på den här incidenten, så var ju den lite liksom exceptionell, därför att just det där brukar inte liksom ske när kamerorna är påslagna. Där håller man på liksom med bakom när man trätar, och sen när man kommer ut i presskonferensen så är man liksom ändå, man är liksom överens om vad man inte är överens om, och man håller inte på att förnedra varandra. Det där var ju, det var en slags ren makt, alltså, satte honom på plats helt enkelt, liksom, försökte visa vem som bestämmer. Det var en slags liksom förnedringstaktik, och om jag inte minns fel så sa han också mitt i det här att this will be great TV liksom. Och det passar ju perfekt, för det är ju Trumps liksom specialitet. Det är ju det han har kunnat. Det är ju så han har mobiliserat. Okej, han har varit ute och pratat jättemycket också. Men det är genom sociala medier som Trump har kunnat bli ett fenomen. Det har inte funkat förut. Därför att de traditionella tv-kanalerna skulle inte ha släppt in honom. Han var tvungen att liksom bygga en egen bas. Och i de utspelarna som han har ägnat sig åt, vare sig han har liksom twittrat eller vad heter det nu, Truth Social, liksom gjort de här korta grejerna, eller om han har liksom spelat in en video, så har det ju varit den här typen av starka känsloutspel där man liksom visar vem som bestämmer, man har kontrollen och man tänker liksom göra upp med de andra. Så mycket av Trumps politiska karriär bygger just på det här sättet att utöva känslomakt.
Jens, jag vet ju att du använder utav statsvetaren Francis Fukuyama och hans teorier om hur sökandet efter erkännande eller behovet av erkännande driver och påverkar politiken och historien. Vad handlar det om?
Han skrev ju den här boken som har blivit väldigt ökänd för att han presenterade en tes om att det här var historiens slut. Och det ser vi att det var inte. Men det jag fastnade för när jag läste den är att han också faktiskt pekar på en utveckling som man känner igen lite grann idag. Han sa att ja, nu har vi nog kommit till ett jämviktsläge. Och han hämtar ju från Platon en sån här idé, Timotik, och det är också en del i själen då, enligt Platon, bredvid förnuftet och driften, som handlar om människans självrespekt, människans värdighet. Och där ligger ju också nära, så att säga, vreden. Fukuyama pratar ju om orden dignitet och indignity. Självrespekten, när vi kränks, då känner vi skam. Men genom att bli väldigt arga så kan vi återupprätta den här självrespekten. Och så finns det två typer av det. Det är en som handlar om likhetstymos, alltså att vi är erkända som likar. Det är det som är den liberala demokratin. Det är det som handlar om att vi, fler och fler grupper blir erkända som likar. Sen finns det också en annan megatymos, det här att bli erkänd som någonting mer. Och det är lite så att säga, intressant att han faktiskt nämner Donald Trump i den här boken väldigt kort, och så han är inte alls så känd, men och så resonerar han att det kan bli så i framtiden att det finns människor som inte nöjer sig med den här likhetstymotiken, alltså att bli erkända som likar, utan de vill vara någonting mer. Och Donald Trump nämner, det är ett exempel på som han tror är en sån människa som inte nöjer sig med det. Om man nu ska förstå det ur ett sånt här känsloperspektiv, så kan jag tänka att det här är en ingång. Dock tror jag att man kan förankra det här. Det här blir ju väldigt, Fukuyama är på en väldigt så här historiefilosofisk nivå, men det finns också forskning som förankrar det här lite mer i en så att säga, samtidskontext eller en historisk kontext också.
Mm. Fredrik, vad tror du om det här behovet av erkännande? Hur viktigt är det som liksom, när vi pratar om känslor i politiken?
Ja, det är fundamentalt, inte bara i politiken utan för människors liv överhuvudtaget. Alltså, alla människor måste känna en slags minimal självkänsla, att de är erkända, respekterade, att de betyder någonting i något sammanhang. Och de måste också känna någon form av grundläggande livsmening. Det är väl den här lilla thymosen då, som Jens pratade om. Jag tror att om människor inte gör det, då kan det bli farligt. Därför att människor som befinner sig i en sån situation, de känner sig desperata och meningslösa. Och då kan de just lätt bli offer för olika former av liksom extremistiska eller destruktiva rörelser. Och där ska vi lägga till någonting som jag inte har pratat om. Och det är att den nya känsloskripten som vi lever med ganska stark utlevelse och en liksom betydelse av en förmåga att kunna förstå andras känsloutspel och sina egna. Jag tror att det har lett till en slags liksom omvändning. Vi pratade ju förut om att det finns en slags traditionell liksom förnuftsideal och känslan i kroppen. kroppen och det. Och i den traditionen så är ju liksom kvinnorna, det är de som, liksom, som känner och därför man inte kan lita på, som bara virrar till det och sådär. Liksom, medan liksom, männen är de förnuftiga. Men idag håller det på att bli precis tvärtom. Därför att kvinnorna är väldigt mycket bättre helt enkelt på känslor. På känsloförståelse. På att visa dem, på att förstå dem, på att läsa dem i olika sammanhang. Så den nya stora handikappade gruppen i det här landskapet, framförallt av sociala medier som jag pratade om tidigare de sista 10-20 åren, det är männen. Och det är då också män som liksom inte klarar av det här och inte får något slags självkänsla eller erkännande som liksom hamnar i den här gruppen som vi idag föraktfullt pratar om som incels. Men det är liksom en bredare grupp. Men jag tror att vändningen mot känslan, det som vi pratar om i hela programmet, är faktiskt också en vändning där kvinnans sätt att vara har liksom blivit mer av ett ideal, medan mannens sätt att vara allt mer betraktas som ett problem. Och förut var det tvärtom.
Jag tänkte jag skulle gå tillbaka till det här med erkännande. Och Jens, du nämnde ju att det här används av forskare för att förklara vad vi är i politiken idag. Hur då?
Ali Russell Hochschild har gjort en jätteintressant undersökning där av...
Hon är sociolog.
Hon är sociolog, ja, precis. Och av Tea Party-rörelsen, som ju är en... Det var ju för några år sedan då. Men det här är ju en bakgrund då till Trump idag. De levde i en sån här upplevelse att förlorad värdighet, förlorad stolthet. Och den kom ju från flera olika källor. Det var liksom arbetsvärlden, det var så där automatiseringar, arbeten flyttade ut. Men också själva upplevelsen här att det som de stod för, deras, så här, deras ideal, deras könsnormer, deras religionen som de står för, deras lokala identitet, allt det där... Det ifrågasattes, för då fanns det den här liksom, urbana eliten där med jämställda människor som kör elbilar och sådär, som har PK-värderingar, som missaktade allting. Och så tyckte de att alla de här underordnade, de etniska grupperna, svarta etnicitet, kvinnor, de fick en förkörsrätt framför de egna. Och då menar de att det handlade väldigt mycket om den här liksom, känslan av värdighet. Alltså upprättelse, respekt, att återvinna sin stolthet för det här, sitt liv, sitt livsstil. Och nationalism är ju ofta, kan ju ofta vara ett svar på, det är ju ett sätt att skapa värdighet. Och där tror jag man kan säga, det är en viktig grund till det här Make America Great Again, för där har man det, vi ska vara stolta. Nu får vi se hur det går, men det verkar ju som att Trump-administrationen också åsidosätter den, så att säga, ekonomiska rationaliteten. Det finns ett hat mot Europa, vi ska sätta dit dem. Så där. Det är någonting som har gått förlorat, det ska vi återvinna. Bara för att återkoppla till den där Zelensky, han säger då, det är lite så här också, du ska ha respekt för mig. Så där tycker jag det kryper ner på mikronivå. Det där.
Ofta beskrivs det ju som att det är problematiskt med känslor i politiken, för det finns en rädsla för att ilska och andra känslor ska utlösa våld och hat, och samtidigt som känslor är engagerande och mobiliserande och en drivkraft för att komma till rätta med orättvisor. Vilken plats bör känslorna ha i politiken? När blir känslorna farliga?
Ja, alltså de måste ju ha den här grundläggande platsen av att motivera människor. Det är ju liksom det viktiga. Annars finns det ju inget politiskt engagemang. Om politik ska vara någonting mer än att bara liksom styra och kontrollera, så behövs de på det sättet. Men starka politiska känslor i grupp har liksom ända i alla fall sen franska revolutionen, ända sen romarriket, ända sen alltid kanske varit ganska, de är riskabla, för att det är lätt att det liksom löper amok på olika sätt när man känner stark ilska, rädsla eller avsky. Och när man gör det i grupp så sker också den här typen av förstärkningsprocesser som jag pratade om förut. Det uppkommer en slags resonans liksom. Och idag gör den det inte bara genom att man träffas på torget och går ut i en sån här massa liksom och slår sönder på stan, utan man gör det ganska mycket medierat, alltså på olika typer av sociala medier. Och jag tror att i de processerna så finns inte så väldigt mycket, som jag var inne på tidigare, empati kvar. Utan där kan det snarare bli så att när man känner på det här sättet, att det viktigaste är på något sätt att definiera sin ingrupp mot en utgrupp.
Men det är en slags gemenskap som är viktig.
Ja, det är en slags gemenskap, och då är vi tillbaka på det där igen. Att jag tror att den allra, alltså jag pratade ju förut om att det här att ha en livsmening och en värdighet, en slags thymos, det är liksom absolut grundläggande för att kunna existera som människa. Men den värdigheten är nästan alltid kopplad till någon form av grupptillhörighet. Mm. Och genom de starka känslorna så kan grupper ställas mot grupper på ett sätt som gör att människor slutar att tänka. Och jag menar, om vi ska kunna komma överens i ett samhälle och det ska liksom styras på något sätt som inte urartar inbördeskrig eller krig, då kan vi inte bara gå omkring och känna i grupper, utan vi måste tänka, vi måste resonera med varandra. Och det är trots allt ett mer förnuftigt ideal, att man liksom måste på olika sätt, man måste prata med fienden, som idealt inte är en dödsfiende, utan någon som snarare har en annan uppfattning. Det är liksom så som vi tänker oss idealet för samtida politik, som kanske inte har existerat så väldigt, väldigt länge, men som i alla fall jag betraktar som väldigt mycket mer framgångsrikt om vi ska överleva i framtiden.
Om vi tittar framåt då, vart det här är på väg, om man ser statusen för känslan som en vågrörelse genom historien, var är vi på väg nu? Har vi passerat någon kulmen eller fortsätter det här bara?
Väldigt svårt att säga. Alltså, pendeln har en tendens att pendla lite fram och tillbaka. Om det finns någon sån här spaning, det kanske ni har gjort någon filosofisk dröm på, så är det ju att unga idag sägs vara intresserade av stoicismen. Stoicismen är ju ett antikt ideal som handlar extremt mycket om känslobehärskning. Mm. Så det skulle ju vara någon slags, jag har ju pratat om det också tidigare, att det finns också en slags reaktion på den här utlevelsekänslorörelsen. Alltså när man liksom efterlyser mer av förnuft och handling och inte massa känslor. Och stoicismen är ju ändå liksom extremare. Den stoicistiska hållningen är ju att känslor är någonting som vi överhuvudtaget inte bör engagera oss i. Liksom. Så att
det... Ja, du har varit lite inne på att vi är trötta på alla de här känslorna.
Ja, men frågan, alltså det grejen är vilka som är trötta. Det där är sega processer. Ofta när de som har liksom gått i början av såna här känslorörelser, det är de som kanske börjar tröttna, men det är först då som majoriteten är där. Liksom. Så att det kan kanske dröja ett tag till. Men det finns reaktioner. Det kan vi säga då. Och de skulle ju kunna liksom materialiseras mot att pendeln svänger lite tillbaka. Men ja, jag vet inte om det kommer att bli så.
Jag kan tänka mig en sak som jag tror att den här processen som vi pratar om, att vi tittar på känslorna med, det är en slags verklighetsanpassning som vi var inne på. Alltså det är ju så människorna är. Vi är ju känslovarelser. Det ligger ändå kanske lite närmare sanningen om vad människor är och så, att på det sättet så säkert kommer det gå i vågor på olika sätt, men det kanske är svårt att släppa helt.
Du ser inga tecken på avmattning, eller?
Nej, jag gör nog inte det.
Hörrni, nu undrar jag vad ni har haft för upplevelser som har satt sprätt på tankarna och kanske känslorna också. Film, bok, annat. Fredrik?
Ja, jag skulle vilja komma tillbaka till det som jag sa tidigare, att det har skett en slags omvändning, att kvinnor faktiskt är bättre än män på att liksom läsa det här nya känslolandskapet, och att män tenderar att få problem där. Jag såg igår kväll klart en miniserie, 4 avsnitt, en tv-serie som går just nu och som det pratas om väldigt mycket, som heter Adolescence. Och den handlar just om vad den här ganska mycket på sociala medier tillvaron gör med unga människor, och framför allt vad den gör med ungdomar och pojkar, så att säga. Och på vilket sätt de kan hamna i just en sån här erfarenhet av att helt sakna någon slags liksom värdighet och betydelse, och vad de kan komma att göra då. Och att de hamnar där i det här fallet med den här unga pojken handlar ju just väldigt mycket om en slags liksom oförmåga att överhuvudtaget förhålla sig och förstå sina egna känslor och kunna läsa andra människors, kanske flickors, kvinnors känslor. Så att den skulle jag vilja rekommendera. Jag måste säga att det har pratats mycket om den. Jag tror det var lite hype, men den är faktiskt enormt bra. Alltså. Mm.
Den här boken har jag inte läst än, men den berör ju mitt forskningsfält, och den berör väl också lite grann känslor. Det är en bok som heter National Symbols at the Olympic Games, and Olympics Without Flags. Och det är en dansk-tysk historiker, Jörg Krieger heter han. Han har utgått från att 1968 inom IOK så föddes en diskussion om att på olympiska event så skulle man avskaffa det här med flaggor. Det är forskning, men det är också, han tar ställning här och han argumenterar för att man skulle nog faktiskt avskaffa flaggorna, för att det här är en slags, det här har vi känslorna, den nationella känslorna här, att ska vi inte ta ett steg till, är det inte dags nu att vi så här utvecklar idrotten, det är för nationalistiskt, vi känner lite för mycket kring det här, det är för mycket flaggor. Och argumentationen är, vad jag har förstått, att han vill propagera för ett olympiska spel utan flaggor. Jag vet inte vad jag kommer tycka om, jag är säker på att den är välskriven, jag är säker på att den är intressant, så mycket kan jag säga.
Okej, tack. Filosofiska rummet om när känslorna regerar är slut. Och de som tänkte och kände var Fredrik Svenius, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Jens Ljunggren, professor i historia vid Stockholms universitet. Producent var Marie Liljedahl. Jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Vill du hänga med oss, gå då in i appen SR Play, sök upp Filosofiska rummet och klicka i hjärtat, så får du nya avsnitt serverade nästan som på silverfat. Roligt att du lyssnade denna gång. Vi hörs!
Helgens upplaga av vårt program om medier och journalistik, medierna, hör vi om en kvart. Dessförinnan nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
Här är Ekot kvart i sex. USAs president Trump säger att han är förbannad på Rysslands Putin, hotar med nya tullar på rysk olja. Fängslade journalisten Joakim Medin, högsta prioritet, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Och idag firas den muslimska högtiden Eid al-Fitr som avslutning på fastemånaden Ramadan.
Jag tycker att den är bra, för att det är roligt att fira Eid och att man får godis och presenter.
I studion Katarina Boive. Ja, USAs president Donald Trump har sagt i en telefonintervju med NBC News att han är förbannad på Putin och hotar med ytterligare tullar mot Ryssland. Vi har med oss nu vår utsände i USA, Simon Isaksson. Simon, vad är det som Donald Trump har sagt?
Ja, men det är ju NBC News då som rapporterar att Trump säger att han är arg och förbannad. Det här är då efter att president Vladimir Putin nyligen sagt att han vill se en övergångsregering i Ukraina och att han också vill göra slut på ukrainska trupper. Det här är uttalanden som Trump inte tycker går i rätt riktning för att nå en vapenvila. Och skulle det var omöjligt att få till en vapenvila och Trump tycker att det är Rysslands fel, det är då han säger att han kan införa upp till 50% tullar på rysk olja. Och också att andra länder som vill handla med USA inte ska använda rysk olja då heller. Och han säger att det kan hända när som helst i så fall. Men han säger också att han ska prata med Putin i veckan i något form av telefonsamtal.
Det är ju NBC News som det här kommer fram. Vilket forum är det som det? Alltså NBC News, vad är det för forum?
Ja, men det här är en stor, en av de största tv-kanalerna i USA. Och programledaren där gjorde en intervju med Trump igår där de pratade om tullar bland annat och den här signalhärvan tidigare i veckan. Men sen så säger den här programledaren att Trump tidigt under söndagsmorgonen, alltså i morse, ringde upp den här programledaren igen. Och det var då när Trump ringde upp henne som han då kom med de här uttalanden om Ryssland.
Och hur ska man då tolka det här från Trump? Han har ju tidigare varit i öppet bråk med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Vita huset och kallat Zelensky för en diktator.
Ja, det här är väl att för Trump att visa att han ändå också inte helt och hållet är på den ryska sidan som man får kritik för när han har varit hård och aggressiv mot Ukraina istället, utan det här är väl sätt för honom att visa att han är balanserad. Sen verkar det vara så att han faktiskt har blivit upprörd på riktigt då, om det som NBC News rapporterar, att han har ringt upp den här programledaren. Det här ljudet, alltså telefonsamtalet, jag vet inte om det finns inspelat eller inte. Det som hittills har rapporterats om, det är alltså att programledaren återger vad som sades i det här telefonsamtalet. Men jag tolkar det som att det ändå är ett sätt för Trump att visa att han är tuff mot båda sidor, så att säga, för att få det han vill.
Ja, för att det är ju många utspel som görs från Donald Trump. Hur mycket på allvar ska man ta just detta utspel?
Ja, alltså det här med tullar och så, det är ju någonting som man ändå vill använda sig av. Och i veckan så kommer vi ju se tullar på alla bilar som inte tillverkar i USA. Så att på det sättet så är det ju inte helt främmande för Trump att börja använda tullar mot även rysk olja eller öka dem. Så att sen får vi ju se, det här kan ju också vara ett sätt för han att bädda för ett telefonsamtal med Putin senare i veckan, där han ska kunna ha ett lite mer övertag än vad Putin ska ha i det telefonsamtalet.
Det säger vår utsände i USA, Simon Isaksson, och vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Håll koll i vår app, Sveriges Radio Play. Danmarks regering planerar en förnyelse av den danska flottan. Planerna påskyndas på grund av en ny hotbild, en snabb teknisk utveckling och så hotet från Ryssland, enligt ett pressmeddelande från det danska försvarsministeriet. I planen ingår bland annat 21 nya fartyg till marinhemvärnet och ett utvecklingsprogram för undervattensdrönare. Och på längre sikt planeras även inköp av en ny generation fregatter till försvaret av Arktis och Nordatlanten. Journalisten Joakim Medin, som sitter fängslad i Turkiet, är högsta prioritet och man jobbar nu mycket intensivt med att få hem honom. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
UD har ju varit i kontakt med både anhöriga och arbetsgivare i Sverige för att få mer information, men också ge mer information. Generalkonsulatet i Istanbul håller kontakt både med Joakim Medin och med hans juridiska ombud och har också kontakt med lokala myndigheter, och nu begär ju också generalkonsulatet att få konsulat tillträde så att man alltså kan besöka Joakim Medin.
Den svenska journalisten greps på flygplatsen i Istanbul. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förolämpat presidenten, enligt det turkiska presidentkansliet. Men när Maria Malmö Stenegard i veckan träffade den turkiska utrikesministern kom Joakim Medins fall och hur viktigt det är för regeringen att tas upp, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan, och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Enligt ett skriftligt uttalande från de turkiska myndigheterna är gripandet inte relaterat till vad de kallar för journalistiska aktiviteter. Men Andreas Gustafsson, som är chefredaktör för Joakim Medins arbetsplats Dagens ETC, har tidigare sagt till Ekot att anklagelserna är 100% falska och att det i så fall är ett försök att kriminalisera journalistik. Enligt Maria Malmö Stenegård är det mycket allvarligt när journalister frihetsberövas.
Nej, men det är ju naturligtvis oerhört allvarligt att flera journalister har gripits och sedermera också en del utvisats och fått inreseförbud. Och EU har i sin senaste granskningsrapport riktat ett antal uppmaningar till Turkiet på just medieområdet. Och det är mycket allvarligt när journalister frihetsberövas, och det är också därför som regeringen jobbar så intensivt med det här fallet.
Utrikesminister Maria Malmö Stenegard, reporter Ellen Rosenqvist. Och de som kritiserar Turkiets president Erdogan och hans styre, de anklagas ofta för samma brott som Joakim Medin nu anklagas för, säger Erik Larsson, som är ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.
Just terrorlagstiftningen används väldigt mycket för att tysta personer. Och det är samma sak med den här anklagelsen om förolämpning.
Turkiet är ett av de länderna i världen med sämst pressfrihet, enligt Reportrar utan gränser. Landet ligger på plats 158 av totalt 180 i organisationens pressfrihetsindex.
Och vi har genom åren sett hur man har gripit journalister, hur man har försökt att inskränka deras möjligheter att sprida sin rapportering, hur vi ser en kraftig internetcensur.
Erik Larsson säger att det är bra att utrikesministern hittills kritiserar turkiska agerandet, men säger samtidigt att det kan göras mer från regeringshåll.
vi vill ju se att det ageras ännu hårdare och att man lyfter det ännu mer och att man även tar upp det i internationella sammanhang ännu tydligare. Till exempel så skulle ju statsministern kunna ta upp fallet också.
Erik Larsson från Reportrar utan gränser i Sverige, reporter Emil Rönnlund. Nu har tiotalisterna börjat dyka upp i landets häkten. Minst 6 personer födda tidigt 2010 och därmed nu 15 år gamla har häktats i år enligt Ekots kartläggning. Misstankarna är genomgående grov brottslighet som planerade mord och vapenbrott. Ett totalt misslyckande från samhällets sida, säger barnombudsmannen Juno Blom. Sudans huvudstad Khartoum har tagits över av arméstyrkor och de paramilitära RSF-styrkorna har dragit sig tillbaka. Det medger RSF-ledaren Mohamed Hamdan Dagalo enligt nyhetsbyrån AFP. I ett inspelat tal i sociala medier uppges Dagalo säga att de kommer att återvända. I onsdags så sa Sudans armé att Khartoum var befriat. Sudans reguljära militär har legat i krig med RSF-styrkorna i nästan 2 års tid. En 22-årig man uppges ha dödats efter att ha deltagit i protesterna mot Hamas i Gaza. Det var i slutet av förra veckan som människor gav sig ut för att demonstrera mot Hamas styre i Gaza. Men nu saknas flera av dem som deltog i protesterna. Det berättar vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström.
Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnit eller dödats. Och en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Och det demonstranterna vill är alltså att få bort Hamas från att styra i Gaza. Är det ens möjligt?
Nej, det är ju det som är frågan. Alltså de 18 års järngrepp har ju Hamas haft i Gaza. De står för alla institutioner, de står för allting som är statsbärande samtidigt som de har det totala våldsmonopolet i Gaza. Så att det är inte möjligt så länge Hamas inte själva vill det. Men nu börjar det också kosta ekonomiskt det här för Hamas. Så frågan är om de inte på sikt måste börja tänka om. Speciellt om man vill ha en vapenvila, om man vill ha en långsiktig strategi, så kan det vara svårt att ha Hamas kvar vid makten. Och väldigt, väldigt många gazabor ser ju helst att Hamas försvinner och att man får någon ny slags teknokratregering kanske i Gaza.
Johan Mattias Sommarström intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Idag firas den muslimska högtiden Eid al-Fitr som avslutning på fastemånaden Ramadan. Och 2 av dem som firar det är Rokea och dottern Sofia vid Stockholms moské.
Det är med familj, mer med familj, kompisar, lagar mat, god mat, barnen får lite present, bara det.
Vad tycker du om den här dagen?
Jag tycker att den är bra.
Varför då?
För att det är roligt att fira Eid och att man får godis och presenter.
En annan Eid-firande, Mohammed Al-Sadi, jämför dagen med julafton.
Alltså egentligen det är som julafton för svenskarna. Men lite mer muslimsk version. Fira med familjen, äta gott, ge presenter och sprida glädje.
Och vad får du ut av fastemånaden som har varit?
Ett sätt att visa solidaritet till människor som inte har mat och kanske känner den hungern som jag själv upplevde. En av de tankarna som ligger bakom fastan är att känna hungern av de fattiga. Det var en bra vana tyckte jag för kroppen, så jag kanske fortsätter fasta typ då och då. Inte varje dag såklart, men kanske fasta då och då. Ta med mig den lärdomen och tänka mer på de människor som inte har det så bra som vi har det.
Även för 12-åriga Asil Karifa är den här dagen speciell och tacksamheten är central.
Jag först går till moské och håller på att be. Sen så går jag ut med familj och vänner kanske till restaurang och har kul. Man är tacksam för den här dagen efter månaden som har fastat under ramadan. Man ska vara tacksam för allt man har, för det finns vissa länder som inte råd med mat.
Reporter Linda Shanwell. Volvo Cars vd Jim Rowan får lämna bolaget efter 3 år. Han ersätts av den tidigare vdn Håkan Samuelsson under 2 år från och med tisdag. Under tiden så ska bolaget söka en mer varaktig efterträdare. Skådespelaren Richard Chamberlain har dött, skriver Variety. Chamberlain är mest känd för sina roller i flera stora tv-serier under 80-talet, som bland annat Fader Ralph i Törnfåglarna och John Blackthorpe i Shogun. Richard Chamberlain blev 90 år. Imorgon stabiliseras väderläget och en högtrycksrygg växer in över landet. Ett snöfall drar bort från Tornedalen och regn väntas på Gotland. Annars i landet uppehåll och allmänt soligt väder. Men sen från eftermiddagen över Norrland ökad molnighet västerifrån. Producent för den här sändningen var Louise Haag. Nu är det dags för sportnyheter.
Och femte raka VM-guldet i bandy för Sveriges damer. Det blev en tidig kalldusch när Norge tog ledningen i matchen, men de svenska damerna reste sig och det blev en stor seger för blågult med 8-1. Det var det femte raka guldet för Sverige, som vunnit 11 av VM-historiens 12 guld. Från bandy till ishockey. Brynäs är i semifinal i SM-slutspelet i ishockey. Gävlelaget vann på bortaplan med 5-2 och vann därmed matchserien med 4-2. Oroväckande bilder dock för grundseriesegraren när målvakten Ludvig Persson tvingades utgå i den tredje perioden utan att kunna stödja sig på vänsterbenet. För Malmö är säsongen nu över. Och det blev en drömstart för Hammarby i den allsvenska premiären. IFK Göteborg kördes över med 4-0 i Stockholm. En skön revansch för Hammarby, som själva blev överkörda och utslagna av just Blåvitt med exakt samma siffror i Svenska Cupen för 3 veckor sedan.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 18 och vi ska lyssna till Medierna, vårt program om journalistik som varje vecka tar oss med bakom kulisserna bland svenska medier. Programledare, det är Martina Pierrot.
Om TV-profilen som sprang från Expressens kamera håller alla svenska medier på att bli kvällstidningar.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
Världen skakas av Trump-administrationens läckta chatt. Vi tittar närmare på Sveriges egna gruppchattmiss.
Till och med inte ens Bonnie lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen att vi var samma person.
Du lyssnar på Medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till Medierna. Förra veckan publicerade Expressen ett klipp som mer eller mindre hela Sverige nu har sett. Den TV-profil som åtalats för en rad sexköp men som hållit sig borta för att undvika rättegång hittades av Expressens reporter. På ett hotell i London konfronteras personen framför rullande kamera. Erik Petersson har i veckan kollat närmare på rapporteringen.
Det här är en extrem publicitetsskada.
Där är Morten Schultz. Han är jurist och professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare även suttit i pressens opinionsnämnd, det som numera heter MEN, mediernas etiknämnd.
Eftersom vissa av de här publiceringarna är ju närmast förnedrande, särskilt kanske publiceringen av en film. Där den misstänkta springer ifrån reporten. Han vill uppenbarligen inte svara på frågor.
Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
Det där är ju ett väldigt kraftfullt klipp. Och Jag blir lite illa till mods, för det framstår ju som så tydligt att den här personen får ju panik. Han blir helt panikslagen och bara springer iväg. Men det blir ju en väldigt stark film. Det här tror jag kommer ge långa effekter, och kanske inte bara för den person det handlar om, utan också för hans omgivning.
Mårten Schultz skrev förra veckan en text i Svenska Dagbladet om publiceringen. Texten avslutas med meningen: tanken är att brottslingar ska dömas av tingsrätter, inte folkdomstolar. Tycker du att det här blir liksom folkdomstol?
Ja, men lite åt det hållet är det väl ändå. I någon mån så har väl folkdomstolen redan dömt, tror jag. Och i juridiken så är det en sak som vi liksom ser lite extra allvarligt på, särskilt inom förtalsregeln, att det är därför som även sanna uppgifter många gånger kan vara förtal. Så därför så är det en typ av publiceringar, alltså sanna uppgifter om brottslighet, särskilt sexualbrottslighet, som rättsordningen sätter lite i en speciell ställning.
Vi pratar om en tv-stjärna här som är internationellt efterlyst. Har erkänt ett 30-tal sexköp.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.
Han håller sig undan den svenska rättvisan. Och det var ju på grundval av det som vi namn- och bildpublicerade honom. Det var ju när han blev internationellt efterlyst. När vi då hittar honom och får en chans att ställa frågan om varför håller det undan den svenska rättvisan. Och han på ett så tydligt, liksom, närmast fysiskt sätt visar att han tänker fortsätta hålla sig undan. Han lägger benen på ryggen helt enkelt. Det var ingen svår diskussion att publicera det klippet och skriva om det som hade hänt. Utan det kändes helt relevant att göra.
Man kan ju beskriva det som att han liksom fortsätter fly. Man kan ju också beskriva det som att han får fullständig panik av en reporter med liksom en kamera igång.
Alltså den här tv-profilen vet ju att vi söker honom. Så att det är ingen nyhet för honom att vi söker honom.
Det är ju en liksom kändis. Det är ingen formell makthavare. Vad tänker du om publicitetsskadan som klippet innebär?
Mm. Han är ingen formell makthavare, men han är en kulturell makthavare. Han är en folkkär tv-profil som har tjänat mycket pengar på hur han odlar sin persona i en av våra stora tv-kanaler. Han har närmast maniskt besökt de här thai-bordellerna då. Det var en sida som han hade helt utlämnat i sin offentliga persona. Och då tycker vi det är rimligt att det ska han kunna granskas för. I synnerhet när han håller sig undan den svenska lagen.
Det är ju liksom motiveringen till varför ni publicerar. Men vad tänker du om just publicitetsskadan? För det ligger ju i andra vågskålen där. Mm. Hur skulle du beskriva det?
Självklart innebär det en publicitetsskada för honom. Han blir känd som en som lägger benen på ryggen när en journalist vill ställa frågor om de brott han själv har erkänt. Det är såklart ingen smickrande bild av honom som sprids.
Vad tänker du om beskrivningen att ni agerar folkdomstol här?
Jag har svårt att relatera till det. Vi gör en granskande nyhetsjournalistik. Vad svenska folket sen tycker om den här tv-profilen, ja, det är svårt för oss att liksom ta ansvar för det. Alltså, vi tar ansvar för vår publicering, att den är välavvägd och att den är relevant och att den är sann. Och det är den.
Ni söker ju honom för en intervju, men när ni får det material ni får, samtidigt så kanske inte tillför så mycket information, och skadan för honom är väldigt stor, så att säga. Är det värt publicitetsskadan det innebär för honom för det där bra klippet?
Jag tycker det här klippet tillför väldigt mycket information. Han hade också kunnat stanna och ge, menar, vi är inte polisen. Vi vill ju ställa frågor till honom. Ge honom en chans att förklara hur han tänker om de här utsatta thailändska kvinnorna som har kommit till de här bordellerna under trafficking-liknande omständigheter. Vad han tänker om, vilket ansvar han har att han är med och upprätthåller den här verksamheten som idag är ett stort, stort problem i Sverige. Han visar med all önskvärd tydlighet att han inte är intresserad av att förklara. Så jag tycker att klippet är relevant och tillför någonting till rapporteringen.
Det tillför ju det faktum att han inte vill stanna. Så att säga. Men just de där frågorna, det liksom ni söker honom för, där kommer ni ju inte längre än det där. Så att säga. Det finns en aspekt av att det blir lite underhållningsvåld, det här.
Ja, den analysen förstår för dig. Jag håller inte med om det. Men en intressant, vad ska man säga, konsekvens av publiceringen som det är att den omedelbart blir en meme-kultur. Alltså att det sprids som en löpeld på internet. Och det är en spridning som är bortom vår kontroll, så att säga.
Det handlar om sexbrott här. En person som köpt sex. Det finns en viss speciell kraft i det. Vi har också liksom en situation i Sverige, de senaste åren har det varit ett par liksom större granskningar som varit ganska hårt personfokuserade, som slutat väldigt tragiskt. I alla de fallen har det också varit en sån diskussion kring de här, liksom prat om att vi måste diskutera de här frågorna mer. Tar ni med de intrycken och det in i diskussionen kring en sån här publicering?
De fallen som du nämner tror jag har satt stora spår i de redaktionella diskussionerna i alla mediehus. Hur man gör, vad ska man säga, granskningar särskilt i känsliga ämnen och där en person står i fokus. Jag tror att det har bidragit till, vad ska man säga, ytterligare en hållpunkt i när man fattar publiceringsbeslut. Som publicist tänker man ofta så här, okej, håller det här sig till lagen? Håller det här sig till medieetiken? Vad ska jag svara när medierna P1 ringer? Man har sådana saker man checkar av, att man ska känna sig trygg med de aspekterna. Och då är en aspekt också, skulle jag säga för egen del, man tänker, vad händer om det värsta skulle hända? Om den vi granskar mår så dåligt att de inte vill leva längre. Kan vi då stå för den här publiceringen? Tycker jag att den är rimlig ändå? Kan jag försvara den?